Från psalm 118 läser vi: Man sjunger med jubel om frälsning i det rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag ska inte dö utan leva och berätta om Herrens gärningar. Väl tuktade mig Herren, men han gav mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port, det rättfärdiga ska gå in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev mig till frälsning. Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Av Herren har den blivit detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Och vi fortsätter läsa från evangeliet Johannes 20. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: Du har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var du har lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan för sig, hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Förut hade han inte förstått skriftens ord om att han måste uppstå från de döda. Därefter vände lärjungarna tillbaka hem. Maria stod utanför graven och grät, och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudets plats, den andra vid fötternas. Och det sa till henne: Kvinna, varför gråter du? Hon svarade: Du har tagit bort min herre och jag vet inte var du har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: Kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: Herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska: Rabboni, det betyder lärare. Jesus sa till henne: Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till fadern. Men gå till mina bröder, säg till dem att jag far upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Om en stund ska vi också läsa en annan berättare från Lukas. Och det är så intressant detta är att när man får vara med om något så här fantastiskt underbart. Det är precis som när vi står och får uppleva någonting från lite olika håll. Och får de ge olika vinklingar på händelsen. Och tillsammans ger den helhet som jag tycker är helt underbar. Låt oss be. Tack Herre för att du gav ditt liv för vår skull. Men tack för att döden inte fick behålla dig. Utan att du besegrade döden. Du uppstod och du lever bland oss idag. Och vi prisar dig för detta. Vi tackar dig himmelske far för att du kom till oss genom din son Jesus Kristus. För att ge oss ett nytt hopp och ge oss frälsning. Och ge oss möjlighet till befrielse från det som hindrar oss från att nå ditt rike. Tack för att du öppnade fängelsesportar och du har gjort oss fria. Amen. Från Lukas 24. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. Det fann att stenen var bortrullad från graven. och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod det två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sa till dem: "Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen, att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas, uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och när han hade återvänt från graven berättade allsammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. Men när han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Jag ska läsa en episteltext, och det är från första Korintierbrevet 15. "Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han inte kan uppväckt om det är sant att döda inte uppstår. Då om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått, men om Kristus inte uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också det som avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi det mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den första av de avlidna. Eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa." Det var en dramatisk dag den här dagen. Och egentligen skulle det ha varit en... Jag skulle vilja ha haft en dialog, men jag låtsas nu att jag är Mariorna som kommer där till graven. Och tänker mig att den ena pratar med den andra och säger: "Har du med dig allt vi behöver för att balsamera kroppen?" "Ja, men du, den där tunga stenen där borta som är för, hur ska vi orka den? Det går inte. Dessutom är det mörkt nu fortfarande. Och vilken blixt där borta. Det är lite kusligt. Det lyser upp hela området. Titta, där är graven. Men du har satt ut vakter. Hur ska vi klara av att komma in då? Jag tror inte de vill hjälpa oss att öppna det här. Vad var det här? Akta dig, hela jorden skakar. Det är ett jordskalv. Oj. Men titta där. Vad är detta? Kan det vara en ängel? Det lyser som åskblixtar om honom. Jag har aldrig sett så vita kläder förut. Titta på vakterna, de har ramlat i backen. Stenen, den har rullat åt sidan. Shh. Han kommer hitåt. Och så får de höra: "Jesus har uppstått, som han sagt. Kom och titta i graven." Ängeln får dem, trots deras rädsla, att komma in i grottan. Och kroppen är borta. "Skynda er och berätta för hans lärjungar. Säg till dem att gå till Galileen." Och de berättar för lärjungarna, men möts av misstro. Petrus och Johannes kollar. Jag tror att det är den ordning som är den verkliga ordningen. När de ser att den är tom återvänder hem. Ett par kvinnor får stanna kvar. Och de möter dem åter. Inte bara en ängel, utan en uppståndne. "Jesus, är det du? Visst är det jag. Res dig upp, var inte rädd. Gå och säg till bröderna att vi ska träffas där det blev kallad en gång. Vi ska träffas hemma i Galileen." Det finns mycket känslor i det här. Glädje, men rädsla, bävan, fruktan. De var skakade, kanske oroliga för andras reaktion. Men när Jesus visade sig var det känslor av litenhet och förkrosselse. Man hyllade honom, man böjde sig för honom. Och de här kvinnorna ser jag som huvudvittnen till händelserna. Jag tycker nog inte kanske att Johannes Petrus, även om behövdes för bekräftelsens skull, så är det kvinnorna som huvudvittnen. De går till graven på söndagsmorgonen, alltså påskdagsmorgonen, för att balsamera Jesu kropp. Och deras stora problem var tydligen stenen. Vem skulle flytta undan dem? Den. Och det man mest var orolig för, det var redan löst när de kommer dit. När det var dags att ta itu med själva problemet. Och det är ju sånt som händer dig och mig också i livet. Att vi bekymrar oss jättemycket. Men så visar sig att den där biten som var störst bekymmer, det kanske inte är det som är det verkliga svåra. Sen efter den här händelsen skingras de för att föra nyheten till olika människor. Jesus och den andra lärjungen som Jesus älskade, alltså Johannes, han uttrycker sig om sig själv, går till graven och finner den tom. Sen återvänder de hem. Det stod ju att de hade inte förstått skriftens ord om att Jesus skulle uppstå. Men nu förstår de detta. Den uppståndnes egna uppenbarelse är starkast vittnesbördet om det som hänt. Och så citerar de också, som han har sagt. Lite senare så är det ett par vänner på väg från händelserna i Jerusalem, och det är med anledning av korsfästelsen. Ni känner till det här i Lukas 24 kanske, om Kleopas, om kompis till honom. De går och diskuterar, de ledsna. Och så kommer Jesus, den uppstånd, upp vid deras sida. De känner inte igen honom, men Jesus går med dem. Och så pratar de med varandra och säger, vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men då börjar Jesus förebrå dem. Jag läser inte texten utan bara berätta. Ni har inte tagit emot skriftens ord om Herrens lidande tjänare. Det skulle vara en lidande messias. Och så är det. Om vi inte ser att Jesu död uppståndes är gamla testaments huvudbudskap, för det var ju det som citeras vid det här tillfället, då vet vi inte hur profetian ska läsas. Det står så här att han började hos Mose och profeterna och förklarade. Hela gamla testamentet är fyllt av bilder och profetier som pekar på Jesus som messias. Sen efteråt, när han har försvunnit, så säger de till varandra, de här två vännerna, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen. Det började minnas vad Jesus sagt till dem om lidande och död, om vetekornet som måste dö för att uppstå och ge liv åt andra korn. Och det känner att det tände till i dem. Det stämmer, skriftens ord har gått i uppfyllelse. Och det som fick dem till att tänka efter en händelse i slutet, de ska äta tillsammans. Han, Jesus, bryter brödet. Och då minns man brödundret. Man minns den sista måltiden. Man minns Jesu ord om att den som tror på honom ska inte hungra eller törsta. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Första Korinthierbrev 10:6, en text vi läser i annat sammanhang, så står det, brödet som vi bryter ger oss inte gemenskap med Kristi kropp. Kristi kropp bröts ner på Golgata kors, men lever idag verkligen i Guds församling, den kristna gemenskapen. Vi brukar kalla de här två vännerna för Emmausvandrarna, för de var på väg dit. Jesus hade verkligen uppstått, upptäckte dem när de fick sina ögon öppnade. Han uppstod för att skrifterna skulle gå uppfyllelse, men för allt för att vi skulle göras levande genom Jesus Kristus, för att vi skulle bli befriade. Han lever idag. Jag skulle vilja säga något om det här med ögonvittnena. Trots att evangeliernas författare fick information från olika källor i den tidiga kyrkan, så hade alla samma grundläggande berättelser för fram. När man läser de här texterna, det finns i studiebiblar där man lägger texterna bredvid varandra och tittar på och jämför vad säger de olika evangelierna om just det här med påsken och passionshistorien, så ser man att de fyller liksom i varandra. De ser från lite olika håll, men det stämmer överens. Och när söndagsmorgon kom så var lärjungarna brutna män. Det stämmer. De var rädda, de hade förlorat hopp och de kunde inte se någon fortsättning på historien. Och Petrus var säkert knäckt efter att ha förnekat Jesus, ni vet, innan han blev korsfäst. Men 12 timmar senare, bara 12 timmar senare, ett halvt dygn, så hade allt förändrats. Jesus hade visat sig för dem och de kände igen honom. Allt det svåra var som bortblåst och det fylls av glädje. Hade allt slutat vid korset och graven? Och jag vet inte om ni hört den här musikalen Jesus Christ Superstar. Den slutar faktiskt där. Den känns lite ofullbordad, jättefin och bra på många sätt. Men den slutar där och det känns som vi behöver en fortsättning. Och jag tror att skulle den sluta där skulle kristendomen faktiskt ha dött ut snabbt. Men den slutade inte där. Petrus poängterar senare i sina predikningar att människorna hade korsfäst Jesus, men Gud väckte upp honom. Det anspråk Jesus hade gjort bekräftades av Gud. Han blev upphöjd till Herre. Uppståndelse är den grunden som församlingen vilar på. Om inte uppståndelse var ett faktum hade vi ingen garanti för att Gud hade godkänt Jesu offer på korset. Jesus har för alltid övervunnit dörren. Och då tänker jag på Emmausvandrarnas ord. Brinner våra hjärtan? Har skrifternas ord fått fotfäste i mitt hjärta? Har oro och rädsla fått vika för uppståndelsens segerbudskap i mitt liv? Förkrossa som Petrus, jag får upprättelse genom uppståndelsen. Om jag bävande och rädd som kvinna var, jag får frid och segerglädje genom uppståndelsekraften.